Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
1953, alltså 600 år efter Montbrunconis första gången nämndes i skrift, var ett ödesår för Disanna.
Ja, men det var ju det. Uh-huh. Alltså, det var ju det året som till exempel Stortorgspumpen flyttades tillbaka. Det som då hade egentligen börjat kallas för Brunkebergspumpen.
Ja, det är uh-huh. ju roligaste just. Uh-huh. Liksom...
Dessutom river man det berömda telefontornet som uh-huh. precis hade så här, etsat sig i folkets hjärtan.
Ja, men det hade ju brunnit. Och det gick ju inte liksom... Och det behövdes ju inte heller längre. Man, nej, hade ju börjat, man körde ju inte med
det var ju bara kvar som någon slags landmark som
hade ja, men vilket landmark, alltså, ja, det finns ja, helt episka bilder ja.
Men ja, sen så börjar de här brontosauriska rivningarna för det som kallades då för sammanbindningsbanan, alltså tunnelbanan skulle sättas ihop från Slussen till Hötorget. Mm. Och då, det var ju egentligen då hela Norrmalm ja. Schaktades bort. Mm.
Klara tunneln också var ett oerhört ingrepp på de västra kvarteren från Brunkeberg. Ja. Då, neråt,
allt detta 1953. Och framför allt, det kanske värsta av allt, Michael Bolton föds.
Han gör det.
Jag heter Linus Eklund Adolfsson och bredvid mig har jag ju Wille Kraftfull och Staffan Lindfors.
Och vi är åter i denna underbara värld som kallas för våra drömmars stad.
Ja. Du säger ju, Staffan, att Brunkebergs torg har omnämnts 600 år tidigare. Ja. Men jag skulle säga också att Brunkebergs torg egentligen aldrig har funnits.
Nej.
Därför att det har inte varit någonting annat än en bakgård. Det var baksida som blev över emellan hus som vette åt alla andra håll.
Ja.
Sen fylldes ju den så småningom med liv som ju saker i en stad har en tendens att göra. Mm. Eftersom det är en levande dynamisk miljö.
Ja.
Men det kan vara lite grann en av förklaringarna har jag tänkt lite grann till varför torget har haft en sån svajig liksom levnadsöver.
Ja, eller har blivit styrmoderligt behandlat.
Ja, styrmoderligt kan ju minst man kan säga.
Som det är så populärt brukar benämnas.
Ja. Ja,
men så är det ju. Och det är ju, städer brukar ju, det brukar ju uppstå så här döda platser.
Ja. Mm.
Det är ju bara att titta runt liksom centralstation idag, det som kallas för järnvägsparken.
Mm.
Vilket överblivet meningslöst ja. Område det är.
Ja, det är synd, för det är ju ett jättefint område som har bara blivit rövhål. Liksom. Mm.
Men en sak som man ska tänka på då också, det är ju att bebyggelsen, alltså bakgård har det verkligen varit, men en gång så var det ju så brant. Det, helt enkelt, fram till 1773 så var det inte ens ett torg, utan det var en enorm topp på ett berg.
Ja. En alp. Det var som en alp bredvid Åreskutan.
I princip.
Ja.
Men just det är, av den anledningen så är det inte så konstigt heller att det blev, som du säger, då en överbliven liten plats.
Jag tycker också att det är intressant hur stockholmarna tror jag undermedvetet vill behålla sina, så att säga, vyer.
Mm.
Och där man då har haft en väldigt hög brant in till alltså den gamla staden, staden mellan broarna. Den schaktas i småningom efterhand ner och blir utfyllnad och blir material för byggen utav både gator och torg och hus. Då bygger man telefontornet där för att bibehålla höjden.
Ja, visst.
Låt oss hålla det fanan högt.
Jag är övertygad om att det kommer komma planer om att bygga upp någonting där vart det lider. För att man vill ju ha höjden uppe på Brunkeberget.
Ja, men tittar man på 2017, alltså innevarande år, så är det ju så. För att där har man ju byggt i Urban Escape då, projektet, alltså det som byggs ovanpå gallerian, hotellen och alltihop.
Ja, det här taket till krogen där som är så poppis nu.
Och det bygger man ju överallt i de kvarteren just nu. Liksom. Det ser vi ju ut genom fönstret här. Nu sitter vi uppe på Bastugatan, uppe på Marieberget, där jag är född och uppvuxen. Och härifrån ser man ju väldigt tydligt just det här, när man förtäta staden genom att bygga till uppe på. Och just de här som jag ju ändå anser är ganska gräsliga kolosserna kring Brunkebergstorg. Det är ju inte så konstigt att man faktiskt gör någonting uppe på. Och jag tycker det kanske till och med är rätt bra. Om man inte kan vara på torget måste man åtminstone komma upp ovanför.
Ja, nej, exakt.
Ja, någonting man hade sett härifrån med all önskvärd tydlighet är ju just det här telefontornet som byggdes på 1890-talet. Jag tycker vi stannar vid det ett tag, därför att det var ju en enorm symbol på en mängd olika sätt. Dels för att det visade att Sverige var ett väldigt innovativt land.
Ja,
jag tror till och med att vi kan ha varit det telefontätaste landet.
Väldigt fort dessutom. Det var ju den utvecklingen, sa ju bara kaboom, det exploderade ju ut. Och det hade väl att göra med att man drog järnbanor, och med dem så följde telegraf, och då fanns det redan en tråd som man kunde använda för telefonförbindelser, så det telefonnätet kunde sprida sig väldigt snabbt.
Alla som har varit i mindre utvecklade länder, det räcker med att komma till Thailand faktiskt, till vissa ställen, så ser man ju att trådarna löper i luften. Och så var det i hela Stockholm. Det var som ett spindelnät utav trådar som letade sig från hus till hus, och allt detta sammankopplades då uppe på det här enorma bygget av järn. En konstruktion som fördelade, jag tror, 5500 telefonlinjer.
Ja, och saken är den att det här bygget gjordes 2 år innan Eiffeltornet. Det började ju med Bell, som på Philadelphia-utställningen visade att det gick att samtala i en telefon med någon som inte var närvarande på hörselavstånd, så att säga. 1876. Sen tog det inte lång tid innan Henrik Tore Cedergren och L.M. Eriksson började göra bättre varianter av Bells telefon. Det är det jag tycker är så spännande, att de inte bara kopierade, utan de gjorde dem bättre och var ganska fort förbi USA och andra länder.
Men den utvecklingen är ju inte ovanlig just vad det gäller innovationer. Det är svårare ju att komma på just själva grundidén. Sen är det ju naturligtvis massor av människor som snabbt som fasen springer iväg och utvecklar den här proto-modellen. Men som ju ändå var funkis. Men då var det ju folk som då tänkte till att men det kan man ju faktiskt göra riktigt bra.
Eiffeltornet byggdes ju inför världsutställningen i Paris 89. Så att det är lite förmätet kanske att säga att vårt telefontorn var före. För jag tror nog att det tog några år kanske för dem att få upp Eiffeltornet också. Men det var ju helt klart någonting som var synkat i den tidens ideal om att man skulle konstruera på det här sättet i järn. Och det som då möjligtvis skiljer att Eiffeltornet är en smula högre. Det här var ju 45 meter inklusive huset.
Uppe på ett högt berg.
Ja, berg, hus och sen konstruktion. Själva konstruktionen var väl kanske bara 25 meter.
Ja, och den byggdes, jag ska säga här, för jag har uppgift på det, 1887 på Motala verkstad. Och frågan är ju, ja just det, du har rätt i det, men det är i princip samtidigt.
Ja, men vi visar ju, det är ju inte vilken jävla torn som helst vi pratar om. Det är Eiffeltornet, det är Paris och Sverige är långt framme.
Men det var ju fackverkskonstruktion och det var ju liksom, man skulle ju visa hur eminent det gick att bygga saker på det här viset.
Om vi tittar på kopplingen till Eiffeltornet så var ju det här telefontornet till att börja med en ren praktikalitet. Mm, som ju inte alls hade den här utsmyckande funktionen som Eiffeltornet omedelbart fick. Ja. Så stockholmarna hatade ju det här bygget som ju bara var till för telefontrådar. Mm. Så tillvida att man utlyste någon form av pristävling för hur man skulle pimpa det här tornet. Så att de här krusidullerna kom ju dit efteråt.
Ja.
Det är så här, ja okej, det här behövde vi. Men det är för anskrämligt jävla fult. Så vi får ju snygga till det lite.
Ja, men de pimpade upp det. Och de upp
om
det
ska få stå.
NK-klockan kom ju 39.
Ja,
precis.
Ja, men, och då var det ju redan... då var det ju redan förlegat det där tornet. Då hade man ju börjat gräva ner kablarna sedan länge.
Ja, redan från, vad var det, 13? Eller något sånt där, precis. Tror jag.
Då var det uträknat mer eller mindre. Det finns en härlig bild faktiskt från en takterrass på just NK där man sitter och tittar på NK-klockan som då är uppe på telefontornet. Det är en sån här utomjordisk upplevelse. Hur går detta till?
NK-klockan är också en fackverkskonstruktion. Mm. Bara bish.
Och mycket vacker.
Ja, den är jättetjusig.
Till vår glädje kvar och kan se faktiskt härifrån ut genom fönstret. Till att börja med var ju växeltelefonisterna som satt och jobbade mer. Alltså det var i stort sett som att man hade en ståltråd med en sån här plastmugg i.
Ja.
Och det kopplades. Det var ju ett så här högstatusyrke för findamer och rent av adel som jobbade med det där.
Jo, men det var ju riktigt vältalig och service-minded och såna här saker. Det var ju ett proffsjävla
exakt.
Men Lundin, Claes Lundin, han sa att detta var så som ett fruntimmersällskap i en fin salong.
Mm.
Och det belyser ju, det säger ungefär samma sak.
Om man då riktar blicken nedanför tornet så var det ju egentligen där hjärnan låg. Därför att när tornet var förlegat så var det ju fortfarande idel verksamhet i själva huset. Och telefonen blev ju så småningom nästan en svensk symbol. Alltså Elmer Eriksson och allt vad det innebar. Och där var det ju också en storstrejk på 20-talet.
Ja.
Och vilket åter så att säga bekräftade Brunkebergs torg som lite... Det är rebellanda där. Det är revolutionernas plats.
Ja, det är rough.
Ja, det är rough. Och 1922 så utmynnade ju det här i... Alltså kvinnorna som jobbade där... Det var ju ett år efter rösträtten.
Mm.
De ville ha kollektivavtal.
Ja, visst.
Och
de var... Oförskämt.
Ja, verkligen. Jag tyckte nog många skrev ju det också. Att hur kan de här komma och vara så bortskämda, förstår ni? Folk var så jäkla uttryckt så klumpigt.
Jag tycker allt för ofta man pratar om de få som var emot det. Det är ju så här att saker och ting drivs igenom i Sverige. Och det går bra.
Ja.
Det är ju trots allt så.
Ja.
Så att låt oss se det från en ljusa sida.
Du har rätt i det, Wille. Ja, det ska vi göra.
Däremot, eftersom jag är väldigt konspiratoriskt lagd.
Ja.
Det vet ni.
Mm.
Sen tidigare.
Ja.
Så tycker jag att det är väldigt märkligt. Att det här tornet som då står kvar egentligen bara för att folk gillar det.
Ja.
Mm. Av en händelse börjar brinna. Precis när de har liksom bestämt sig för att schakta bort i stort sett hela torget.
Ja.
Det är ju...
Det är så påpassligt.
Ja. Det är ju oerhört påpassligt.
Ja.
Så synkroniserat.
Ja, Hjalmar Mehr hade tändstickor.
Ja, Hjalmar Mehr hade det.
Det är ju också faktiskt någonting som jag funderar på kring det här. Och jag har inte kanske grävt så djupt, men jag har inte hittat någonting så omedelbart heller. Det var ju som sagt en fackverkskonstruktion och sen så brann den.
Ja, särskilt när man gjorde
det av järn. Vad var det som brann? Man gjorde det av järn. Liksom.
Men något som är lite ironiskt också, det är att hade det bara varit ett par hundra år tidigare, låt säga 300 år tidigare, så hade ju vårdtornet stått där.
Ja.
Strax in till och kunnat larma.
Ja.
Och jag är övertygad om, apropå det här med att stockholmarna tycker om att behålla sina vyer.
Mm.
Att det är ingen slump att du har vårdtornet och sen telefontornet.
Nej. Man var van att ha högsta punkten.
Ja.
Brunkeberg var Stockholms högsta punkt. Mm. Ända fram till att den sista delen schaktades bort. Så att tänker man taken, gå till Brunkebergstorget och titta upp på taken.
Mm.
På Riksbankshuset och så vidare, gallerians front. Där har du toppen på Brönkeberg. Mm. Så högt var det. Det stod i en bok.
Ja, och sen så vårdtornet ovan på det.
Ja, ja, exakt.
Kan vi inte stanna vid vårdtornet? För det är snudd på en av mina favoritplatser,
ja,
i stan.
Ja, det.
Historiskt sett, jag hade mycket gärna velat haft kvar det.
Ja, det hade varit häftigt. Till och med Karl XII hade i sina brev... Det här har jag läst i Stella Fares bok Brunkeberg eller, och torget som försvann.
Mm.
Hon,
det är en jättefin bok.
Ja, hon är så otroligt duktig. Hon skriver allt man vill veta. Vänder man blad så ser man bara, ja, just det. Det var precis vad jag undrade. Hon skriver så här att Karl XII samtalade med brevledes med Tessin. Från utlandet.
Det var från Bender, va, till och med.
Från Bender.
Ja.
Och hans adjutant Cornelius Loos var vid Hagia Sophia, heter det så? Hagia Sophia.
Det var ju i Konstantinopel.
Ja, i Konstantinopel. Han var där tecknade av. Alltså hur det såg ut där. Där var det kuperat, det var skog, berg och byggnader. Alltså Hagia Sophia, den världsberömda byggnaden på berg. Och Karl XII ville behålla Brönkeberg helt enkelt.
Mm.
Han ville ha en stad som levde på ockuperad terräng. Han ville inte tessina sig så jäkla mycket.
Han var inte för det här med nivellering på något plan.
Nej, exakt. Jag trodde han var mer så här räta ut, riv.
Nej, men nej. Ska man bygga monumentala byggnader som var det han gjorde, då vill man naturligtvis putta upp dem på piedestal så pass mycket som möjligt. Precis. Så att jag menar,
det är intressant att Karl XII plötsligt blir en byggnadsbyggare. Jag menar, det känns som att han mest var en byggnadsrivare fast i andra länder.
Exakt.
Men innan vårdtornet så hade man ju då kyrktornen som utkiksposter för att kunna varsla för brand och signalera. Alltså man får tycka att bränder var ju naturligtvis stans stora hot.
Ja, det var konstant.
Och på mitten på 1600-talet så började man bygga de här vårdtornen, bland annat det största som låg högst uppe på Brunkebergets topp.
Absolut.
Och där låg det ju då fram till 1700-talet någon gång. Låt säga 1760-talet, då de flyttade åter till kyrktornen.
Till Klara kyrka. Klockan alltså som klämtade två gånger när det brann på Södermalm till exempel.
Mm.
Och hissade vit flagg när det brann på Södermalm. Mm. Jag tar det som exempel. Och det här var ju en viktig funktion och Klara kyrktorn fick ta över efter 1773. Då dog Johan Eberhard Karlberg.
Mm-hmm.
Och han gjorde ju skisser på ett nytt vårdtorn som alltså skulle fortsätta och
bibehålla traditionen.
Men han dog och sen tillträdde Gustav III. Och så tyckte han att nu gör vi så här. Mm. Nu schaktar vi bort resten.
Mm.
Och redan 1773 började man planera för torget, Brunkebergstorg, som sen stenlades 1807. Så det tog ju sin tid. Men
låt oss stanna ett ögonblick vid vårdtornet. Yes. Därför att vi måste sätta oss in i att det är det som stockholmarna genom tiderna mest förknippar Brunkeberget med. Vi har ju, alltså idag är det knappt någon som tänker på det där torget om de nu inte piggar upp det. Men i skolan har vi ju lärt oss om slaget vid Brunkeberg och så vidare.
Mm.
Men invånarna i Stockholm, för dem är det vårdtornet.
Ja.
Och där uppe satt ju den då som man kallar för Jeppe på berget.
Ja.
I Bellmans sammanhang och så vidare så pratades det ju om Jeppe på berget som inte bara varslade när det var då brand eller liknande, utan man varslade ju även för att säga att det inte var brand.
Allt är bra.
Och där gjorde man väl varje i mer eller mindre hel halvtimme.
Ja, en gång i kvarten typ.
Vad enerverande. Ja. Mm. Vad var det för några signaler de hade då, vet man?
Ja, men de ropade ju till exempel, så berättas det att väktare ropar de, klockan är bla 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 slagen och gud bevare staden, ladugårdslanderna och Brunkebergna med klockan är bla 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 slagen.
Ja. Gick de inte runt på, de gick runt på gatorna alltså?
Ja.
Nej, det var framförallt där uppifrån.
Ja, bara ropar ut därifrån.
Ja. Så hade de kanoner där uppe också, där man då, inte minst salut när någon liten parabel är född.
Ja, just det.
På slottet tvärs över.
Det görs ju på Skeppsholmen nu. Vilket är ju märkligt, för det är inte högt beläget, men det är mitt mot slottet så.
Det är mitt mot slottet, det är lite roligt också, kanonerna är riktade rakt mot slottet.
Är det
inte en tanke? Ja, det är väl Damokles svärd som hänger över kungamakten kanske, jag vet inte. jag måste också säga att apropå det här med att bygga stora spektakel till hus, så är det ju så att det är inte bara att man vill få upp dem på höjden för att de ska synas, utan för att man vill ha en stabil grund och man ska bygga stora ståtliga stenbyggnader. Mm. Och inte bygga dem ner i Dalarna som består av liksom lera och gegga i Stockholm.
Ja, och därför har man ju gått med en sån här liten glasskupa i stort sett och tagit delar av Brunkeberget konstant, eller Brantberget som det även kallades.
Var ju första...
Ja, det är ju dessutom en rullstensås i huvudsak. Liksom. Så det har ju också varit fantastiskt bra liksom, material.
Just kullersten tog man ju därifrån. Som ligger, alltså, den typen som ligger på gatorna ner från
Maria. Ja, ligger här utanför.
Ja. Men låt oss gå in närmare på det här med rullstensås. Mm. Alltså, kort sagt, det här är ju en del av stora Stockholmsåsen.
Ja, precis.
Men rullstensåsar utifrån istiden. Nils Gunnar Bergman borde varit här nu och berättat lite grann.
Det hade varit underbart.
Men det blir ju som stora massor av sand och stenblock, va? Eller,
ja, det är ju helt enkelt. Det är ju så här,
och grus och grejer.
När inlandsisen drog fram så ansamlades det ju saker och det blev sprickor under och sånt där. Och där blev det ju strömforsar liksom av smält is och smältvatten. Och då sköljs det ju med väldigt mycket liksom sten och grus och grejer. Och allt det tumlas ju runt. Mm. Så det blir, får den här liksom runda formen och det blir helt avslipat.
Ja, men man kan tänka sig när någon litet barn badar i badkaret med, hoppar i med sandiga fötter.
Ja.
Så när man tömmer badkaret så 1, 2, 3 så kommer det vara som ett litet streck.
Exakt.
Ner mot avloppet. Ja, där, och där har du Stockholmsåsen.
Ja, det har liksom ansamlats i mitten.
Och den var huge alltså. Den var verkligen...
Ja, den är fortfarande med den här, liksom...
Tittar man på Observatorielunden mot Sveavägen så tycker jag man ser hur pass grustagsmässig den här åsen ändå är.
Och man kan också förstå varför...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
För det löpte två vägar vid sidan. Vid ömse sidor om åsen så gick de så kallade sträckegatorna. Mm. Och man kan säga att de är motsvarande Drottninggatan och Regeringsgatan. Va? Mm.
Ja, just det. Ja. Sen balanserade ju den här lilla, troligen stigen, Malmskillnadsgatan, Malmskillnad.
Ja.
Alltså skillnaden mellan öster och väster sida om Malmen som ju betyder berg, Södermalm och Norrmalm.
Alltså exakt.
Bergen på vardera sida om staden.
Ja, och där löpte lilla stigen Malmskillnadsgatan som vi fick knippar idag med helt andra saker.
Men... Och jag gick den, ja precis, men jag gick den här om dagen.
Och balanserade där uppe.
Jag balanserade och då såg jag ju verkligen, jag gick från Johannesplan, Johanneskyrka och så mot Brunkebergstorg.
Mm.
Och då var det två saker som slog mig. Dels att gatorna verkligen från Malmskillnadsgatan går ner åt varsitt håll. Mm. Det är så snyggt att det fortfarande är så.
Mm.
Men en annan sak som jag tänkte vänta nu. Just det. Och det var att hela tiden från Johannes kyrka till Brunkeberg så går den numera nedåt.
Mm.
Just det. Alltså det går verkligen nedåt hela vägen. Men det gjorde ju raka motsatsen innan man schaktade bort det här.
Ja.
Det gick just uppåt.
Ja, man hade kunnat åka skidlift upp där.
Mm. Ja, i princip. Och där, från det hållet så var det ju troligen ändå lättast att gå upp.
Mm.
Så att vid slaget vid Brunkeberg 1471 så var det ju därifrån styrkorna kom.
Mm. För man ska ju inte beskylla de här Norrmalmsregleringarna för allting. Därför att även på Flemming och Torstenssons tid så började man ju det här stora bortskrapet utav Brunkeberget.
Jag tänkte just säga det, att det är liksom, det är, ibland hamnar man just när man pratar om Brunkebergs torg i ett läge där man känner liksom att rivningarna i Klara har fått något sorts epicentrum. Och det är idag ett monument över hur illa det kan gå. Problemet är inte vad man rev utan vad man sen byggde. Därför att det är helt inmurat. Aha. Men en sak, och det är därför det blir så isolerat också. Just därför att det dessutom är egentligen en bakgård. Men det som du var inne på också, du pratade här om någonting som man kanske inte alltid tillstår. Nämligen att man varit och gått på Malmskillnadsgatan.
Ja, alltså,
att man har promenerat där. Och det är ju för att den ju blev traditionsenligt tillhåll för sexhandeln i Stockholm. Då blev ju naturligtvis Brunkebergs torg blev ju en vändplan för den.
Ja, det är alla ställen där man kan vara lite i lugn och ro.
Ja.
Och med den här typen av verksamhet så...
Och det är ju liksom naturligtvis väldigt olyckligt.
Och ändå så var väl det kanske en del av en positiv utveckling, eftersom prostitution hade varit över hela staden innan.
Ja, just det. Precis.
Jag beundrar din förmåga att liksom hitta oändlig positivism.
Ja, och jag vill att vi allihopa förflyttar oss till någon slags fiktiv situation nu när just nyss nämnda Flemming och Torstensson sitter och tar sig varsin grogg och rutar upp Stockholm. Och det är, kan man ju säga, att det är den 18 mars 1637 som de har det här brainstorm-mötet.
Ja.
Och lite...
Då drack man ju ännu inte fast så mycket grogg i för sig.
Nej. Men... Vi kan säga att de tog bort sin cigarr också.
Ja, för väl.
men det var då i alla fall som man bestämde den moderna staden.
Ja.
Utifrån hur det skulle se ut också i princip ser ut idag.
Hörrni, jag skulle vilja koppla en grej till den här prostitutionsgrejen.
Ja.
Mm. Min mormor... vi åkte taxi med mormor. Det här är underbart, tycker jag. På 80-talet. Hon hade börjat bli senil. Underbara mormor som har lärt mig så mycket.
1980-talet.
Ja, 1980-talet. Och hon var fantastisk även när hon blev senil och på gott humör. Hur som helst så åkte vi taxi till Södersjukhuset, tror jag, från Väduren servicehus där hon bodde. Som ju låg borta vid Roslagsgatan. Och taxin gick ju Malmskillnadsgatan. Och så plötsligt, mitt i sin förvirring, så sa hon en dag en sanning helt enkelt. När de kom Malmskillnadsgatan mot Brunkebergstorg, så sa hon till mamma: här har jag jobbat. Och taxichaufförens axlar började rycka så här. Han höll sitt skratt där. Och det stämmer, hon har jobbat på Malmskillnadsgatan. Därför hon jobbade på utländska kontrollen vid Telegrafverket i Brunkebergs hotell.
Mm. Ja, det är huset som byggdes om till Telegrafhuset. Aha. Ja.
1930 med ny klassicistisk fasad då.
Ja.
Så byggde de ju om det. Hon jobbade där till det flyttade då till Hornsgatan. Uppe på höjden där Televerket.
Då är hon på sätt och vis delaktig i både startskottet och slutskottet till det som var Brunkebergs torg under dess storhetstid.
Mm.
Alltså från det att Brunkebergs hotell byggdes och till att det revs det huset 69 eller vad det kan ha varit.
Mm.
Om vi nu återgår till Flemming och Torstensson.
Ja.
Så betyder ju deras upprutning av stan inte att det blev något Brunkebergs torg direkt. Utan det skulle dröja 200 år innan det började hända någonting. Det är först i början på 1800-talet som den här lilla naturligt bildade trekanten.
Ja.
Den här öppna platsen.
Det överblivna.
Ja, det, som ju bara var någon slags sandyta.
Ja.
Men här, förstår ni, så samlades landets droskförare.
Exakt.
Just
det blev en kommunikationernas epicentrum.
Vilket ju anses märkligt, bland annat Stella Fares bok.
Mm.
I och med att, men vänta, varför här? Mm. Det är ju otroliga umbäranden att komma upp med häst och vagn till Brunkebergs torg.
Och ner också.
Och ner också på hala kullerstenar. Men det är centralt.
Det är väldigt centralt och det var en plats som blev över. Ja. Och platser som blir över har en tendens, kolla bara på helikopterplattan, den fylls ju med punkare innan liksom den ens är byggd.
Ja, ja visst.
Och Brunkebergs torg, ja, vi låt oss kalla det för grusplanen.
Mm. Ja.
Vad kommer med droskskjutsarna? Jo, krogar,
ja,
utav det sämre slaget.
Men även affärsverksamhet och butiker och...
Ja, och för att ge ett litet typexempel på vad det var för slags krogar som låg i början på 1800-talet runt den här grusplanen. Mm. Så vet jag att det var en krog som hette Lusasken.
Mm. Mm.
Och en annan krog som hette Vita Låret.
Och jäklar! Det var som fasen.
Ja, det känns Hamburg alltså.
Ja, väldigt.
Men ganska tidigt hade de också ett märkligt hus mitt på torget som förevisade exotiska djur.
Det är typiskt den här underbara tiden. Det är,
ja, jag kan inte tänka mig vad de kan ha haft där. Men någon loppäten kamel och kanske någon varan.
Ja, ja. Men det är intressant också. Var det levande djur eller är de uppstoppade såna här Gripsholmslejon liksom?
Mm.
Men när du nämner de här krogarna, Vita Låret och Lusasken och de här. Så tänker jag liksom omedelbart, om jag nu knallar upp på Brunkan idag så ligger det ju fortfarande liksom krogar där. Och när man tittar på läget så är det inte half bad.
Fram till i mitten på 1800-talet så var ju även Drottninggatan och Regeringsgatan döda gator.
Ja. Ja.
Inte ens Drottninggatan hade butiker. Alltså.
Nej. Nej.
Så att det är först här det börjar hända. Och det startar väl i med Norrbro som byggs i början på 1800-talet.
Mm.
Vilket blir en naturlig transportsträcka över och vidare sen via Regeringsgatan och Drottninggatan. Så att då börjar ju affärerna och butikerna växa fram.
Och då händer det, för innan dess var det ju fina bostäder i gamla adelspalats längs just Drottninggatan. Ja. Många har ju alltid bott där.
Och för att knyta samman det här då som så småningom leder fram till din mormor,
ja,
är ju att det som markerar att nu ska det här bli ett schysst torg på riktigt, det är att man bygger just Brunkebergs hotell.
Ja. 1837. Där låg allt. Där bodde alla som hade någon betydelse i konstnärs- och journalistkretsar på 1800-talet.
Mm.
Där låg alla skolor, Handelshögskolan, konstakademin innan den flyttade till Pärtorget. Det var så mycket som...
Det var inte kreativ pleti som hängde där heller, utan alltså Lars Johan Hjärta.
Ja.
Alltså det här var ju, man säger hotell, då tror man att folk kommer liksom och så kommer de med sina väskor och så här, men det var ju snarare stans mer bemedlade, lite lätt konstnärliga karaktärer som tog in.
Ja.
Alltså Hjärta, Nora Bonniers bodde där. Och skämttidningen Figaros redaktion låg där.
Han bodde och där.
Einars Julins faster Ellen.
Ja, glöm inte Ellen Julin.
Nej, aldrig.
Och även många ur Karl den XV:s konstnärskrets bodde ju där. Höckert och Boklund tror jag. Mm. Han som tillät kvinnor att få gå konstakademin 1864.
Mm.
Som ju Skolander, som också tror jag bodde där, var så emot. Men alla sitter ju på en bild som jag har sett runt om Karl den XV, som ju var kung här mellan 59 och 73, 1800 alltså.
Ja, men det kommunicerades på alla plan.
Otroligt.
Så att det var ju egentligen inte helt orimligt att Telegrafstyrelsen flyttade in där.
Nej.
Det
som var mer orimligt, det var ju att detta hus som då från har varit Brunkebergs hotell byggdes om och såg lite grann ut som Kungliga slottet faktiskt.
Ja, den här nyklassicistiska fasaden blev otroligt lik. Det ser ut som ett litet minislott.
Men det revs i alla fall mycket sorgligt 69 och gav plats åt det här, den enormt kolsvarta Celsingborgen som ligger där nu.
Mm. Åtminstone Celsings riksbank är direkt vacker tycker jag. Plåt åldras väldigt fult, så att alla de här rödplåtshusen och galleriens, det var ju ett osmart fasadval.
Mm.
Det är min största reflektion nästan där.
Ja, Riksbanken är ju en Stockholmsklassiker. Mer eller mindre en internationell klassiker, eftersom jag tror att vi har Sveriges äldsta riksbank.
Ja. Och Sveriges äldsta riksbank, världens äldsta riksbank.
Ja, ja. 1660-talet.
Sverige är världen. Ja. Nej, men den låg vid Storkyrkobrinken först och sen så Tessin den äldre under ledning av Oxenstierna helt enkelt lät bygga det som idag ligger vid Järntorget. Och det är ju den klassiska riksbanksbyggnaden. Och sen så flyttade den över till Helgeandsholmen. där den låg sida vid sida med riksdagshuset. Mm. Från 1907 då någonting där den var färdig. Och sen så i och med att man byggde om riksdagshuset i slutet på 70-talet. Mm. Det var då man puttade över allt i Brunkebergs torg och byggde Celsings svarta. Och det där är ju, det är någon slags skånsk granit med medveten skrovlig brottyta. Mm. Det är märkligt, för när man kommer in i huset som är så svart ointagligt, så som egentligen en bank ska vara. Mm. På utsidan, det är ju ganska givet att det är så han har tänkt sig.
Den signalerar väldigt. Mm.
Men när man kommer in så är det som en ljus björkskog alltså. Det är mycket medvetet inrätt.
Okay. Ja.
Det som följde på Brunkebergs hotell var en massa andra hotell.
Ja, det gjorde det.
Och då blev ju plötsligt Brunkebergs torg ett centrum för hotell. Alla flotta hotell, alltså Hotell Kanan, Hotell Kung Karl.
Mm. Hotell Russi, ja. Det är ju ryska hotellet.
Och på västra sidan av torget så plötsligt hade vi De La Croix, berömda salong.
Ja. Alltså den var cool, för att den var nog väldigt illa omtyckt, alltså den samlingslokalen. För att det blev som ett folkets hus. För liberalerna, alltså alla proteststyrkor så att säga, före socialdemokratin, alltså liberalerna helt enkelt. Och där tittar man nog med oro på De La Croix hotell med samlingssalen som, där man möttes och slipade knivarna så att säga för den politiska debatten.
Det låter fruktansvärt spännande.
Ja, jag tycker alltså. Det. Alltså 1848 så kom då väntat, kan man kanske tycker jag efterhand, de första kravallerna just mellan de som ville behålla det gamla. Mm. De som ville behålla fyra ståndsriksdagen. Och inte förstod att det fanns en medelklass, borgarskap som inte kände sig representerade i de här fyra stånden.
Ja, du syftar ju på marsupproret där. Alltså, ja, som är väl den närmsta revolution som vi har haft. Mm. Och det blev ju kravaller och folk misshandlades och det kastades sten och det blev ridande polis och kaos över hela stan. Mm. Men det började ju då just på De La Croix salong. Någon som hivade in en tegelsten eller något sånt där. Var det inte så?
Ja, det började nog så.
Och det var ju verkligen revolutionernas år det här. Alltså, titta bara på vad som hände i Frankrike i februari strax innan. Det är ju ofta så att det blir ju dominoeffekten.
Ja, det är som 1968. Började du också ner i Paris?
Ja, man vill göra som fransmän. Liksom, inte bara bygga sitt eget lilla Eiffeltorn på taket i telegrafhuset. Utan, nej. Men det är återigen ett slag, mer eller mindre.
Ja, på 20 personer på tror jag dör, va?
Mm.
Ja, det slutar. Alltså, man hade så hållits inne på De La Croix hotell. Stora, vackra salen där. Där det ju försiggick mycket förstås. Där var ju baler och den hyrdes väl ut till allt möjligt så att säga.
Mm.
Men där, det här mötet som urartade då 1848. Kravallerna drog ner mot Gustav Adolfs torg.
Mm.
Malmtorgsgatan. Det är väldigt nära där när man går där. Så att man förstår att de bara ramlar ner där. Och där börjar man krossa rutor också. Mm. Och angriper hovkansler Hartmannsdorff.
Ja, visst.
Och även faktiskt... den här revolutionen spårade ur. De angrep även Hjärta.
Mm.
Alltså Aftonbladet som ju stod på deras sida. Det är en sån här märklig grej som sker. Att plötsligt vet man inte vem man kastar sten emot.
Men det är väl det. Det anses helt plötsligt också vara en del av etablissemanget. Liksom.
Jo, men och sen så får vi inte glömma att fram till 1848 så hade vi inget vettigt polisväsen.
Nej.
Så att nu insåg man ju att det här behövde krafttag bättre organiserat. Så att marsoroligheterna 1848 mynnade ju ut i att Stockholm fick sin första organiserade poliskår.
Ja, just det.
Två år senare.
Ja.
Jag tycker man kan stanna lite grann vid De La Croix.
Ja.
Därför att men det var ju Ferdinand De La Croix som hade då haft sina ställen både vid Norrbro, va?
Ja, jag har lite på honom där, Ville.
Ja.
Han är ju född i Berlin och han är av flandrisk släkt, alltså det är väl mot Frankrike hållet till förstås. Och så kom han upp och redan 1834 så Café Allemande blev hans första café nere på just Malmtorgsgatan.
Mm.
Och sen hade han ju
Är det tyska kaféet?
Ja.
Mm. Ja, är det det?
Mm.
Ja,
det blir
det. Ja, det blir.
Sen förflyttar vi oss till Schweiz. För då blir det ett schweizeri Pavillon du Bazar.
Exakt, ja. Och schweizeri, det vet vi ju, det är ju ett café med rättigheter ungefär. Ja. Så att det blev ju poppis som fasen förstås.
Ja, såklart.
Hela hans grej. Och han hade rörliga tavlor kallas det. Som, alltså mysig reklam som lockade folk till det här Allemand.
Mm.
Redan innan, långt innan NK då.
Mm.
Så att det var en otroligt innovativ person.
Ja, alltså sådana här mekaniska installationer liksom.
Ja, mer eller mindre.
Så. Ja, och sen så flyttade han upp till Brunkebergstorg till det här som kallades för Hantverksföreningens hus, va?
Ja, det byggdes av Fredrik Blom 1843. Och huset revs på 60-talet, 1960-talet. Så att han var med om väldigt mycket. Det var restaurang Runan från 1877. Så fram till dess hade väl Croix det hela.
Mm. Det revs väl helt enkelt för att bygga kulturhuset, Stadsteatern.
Ja, just det.
Där Sveriges riksdag var inrymd under ett antal år.
Ja, det så var det kanske. Ja. Under de där åren när de inte fick sitta på Helgeandsholmen.
Ja.
Utan att med ett enda ord beröra ämnet för kvällens debatt.
Vid Brunkebergstorg fanns det så otroligt många kraftfulla personer. Det är dels Filip Lundström, alias Jörgen. Alltså den här Figaros, tidningen Figaros redaktions... allt i allo helt enkelt. Och Hasse Zeta berättar, alltså Kardemummas pappa tror jag väl att det är.
Mm.
Att överallt inne på hans redaktion, högst upp i... under taket på Brunkebergs hotell så låg det gulnade tidningspackar och tre kistor, tränne kistor som i sången från Filip Lundströms tid som sjökapten. Och i en av dem så låg zinkplåtar då, alltså fotografier på riksdagsmän och bondtjuvar. Och ibland tog han fel. Så att men han sa Lundström sa: tar jag fel där så tog det väl vara detsamma. Så han höll hela Stockholms borgerskap i ett järngrepp under sin tid som Figaros redaktör. Så ingen vågade, han hade koll på allt.
I kvarteren så bodde ju även Kajsa Varg.
Ja, inne på nians bakgård.
Ja, precis. Och jag vet inte riktigt vad vi hittar för krogar där runt Brunkebergstorg idag. Men om inte annat så det här toppmoderna på taket som ligger där.
Mm.
Så jag tycker vi inför... vi avslutar här. Och sen kan vi förbereda folket på att det kommer en del två.
Ja.
Om två veckor. Runt Brunkebergstorg.
Ja.
Och vi lunkar iväg så småningom. Och påminner alla om även att gå in på hitta.se.
Mm.
Så ja, kan ni ju se var vi befinner oss och titta lite närmare på de hus och sådär som vi pratar om. Och nej, men tack alla för att ni kom hit och som vi brukar säga, kontakta oss gärna på Facebook
och Instagram.
Mm.
Helt enkelt.
Mm. Ha det fint.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand från sura vetravarsdag? Minns du breder, högar av sten och sand och kajen, vilket liv det var? Minns du...
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.